Guds fred. Vi ska påkalla han som alltid hörer. Herre Jesus, du har kallt oss. Ge oss nåde till att leva ett helig liv, slik som du är helig. Du har köpt oss frie med ditt blod. Ge oss nåde till att leva i en slik frihet. Förlöst ifra meningslöshetens krafter. Du har fött oss på ny vid din helige ånd. Ge oss nåde till att leva i uppriktig kärlighet till dig och till varandra. Och så ber vi om din helige ånds salvelse över vår tros öje, så att vi kunde se något mer än det legemliga öjet ser. Herre, åpenbare ditt ord för vårt hjärte. I Jesu namn. Amen. Vi ska fortsätta att läsa i Domarboken 13. Och vi läser ifrån vers 5 ett stycke. För nå skall du bli med barn och föda en son. Och det ska icke komma rakekniv på hans hode. För barnet ska vara en Guds nasirer från mors liv. Han ska begynna att frälse Israel från filistrenes hånd. Och kvinnan kom och sa till sin man: en Guds man kom till mig. Han var att se till som en ängel, och han såg fryktingytande ut. Jag spurte ham icke var han var fra, och han sa icke sitt namn. Han sa till mig: du ska bli med barn och föda en son. Drick nå icke vin eller stark drick, och ät icke noe urent. För barnet ska vara en Guds nasirer från mors liv och till sin dödsdag. Då bad Manoa till Herren och sa: hör mig, Herre. La den Guds man som du sände komma till oss igen och lära oss vad vi ska göra med det barnet som ska bli fött. Och Gud hörte Manoas bön. Guds ängel kom igen till kvinnan medan hon satt ute på marken. Manoa, hennes man, var icke samman med henne. Då skyndte kvinnan sig och löp hem och förtalte det till sin man och sa: nå har han visat sig för mig igen, den mannen som kom till mig här om dagen. Manoa stod upp och följde efter sin hustru. Då han kom till mannen sa han till ham: är du den mannen som talte till min kone? Han svarte ja. Och Manoa sa: når dine ord går i uppfyllelse, hvordan ska vi då bära oss åt med barnet? Och vad ska vi göra med ham? Då sa Herrens ängel till Manoa: allt det jag har nämnt för kvinnan skall hon ta sig i vare för. Hon ska icke äta noe av det som kommer av vinträ, icke dricka vin eller stark drick, och icke äta något urent. Allt det jag har pålagt henne ska hon hålla sig efter. Då sa Manoa till Herrens ängel: kan vi icke få dig till att bli här en stund, så vi kan laga till ett ke för dig? Men Herrens ängel sa till Manoa: om du får mig till att bli, så äter jag likväl icke av din mat. Men vill du ställa till ett brännoffer, ska du offra det till Herren. För Manoa visste icke att det var Herrens ängel. Amen. På förmiddagen idag så snackade vi alltså om den kvinna som var ofruktbar, men som fick ett löfte av Gud att hon skulle föda en son. Den ofruktbare skulle föda en son. Det handlar alltså om ett gudomligt under. Ett himmelskt mirakel. Det talar om Noa som griper in i liv och vardag och skapar Noa som inte finns framför. Det handlar alltså om ett mirakel. Och jag nämnde om en god vän i Slovakia som har upplevt det konkret. Och nå från vers 5 så får vi veta att det här, det ska också bli en annerledes sön. Det ska vara en Guds nasirer. Och han ska begynna att frälse Israel från deras fiender. Vi märker att Guds svar kommer inte alltid så där på sekunder. Inte sant? Tänk dig ett folk som är i nöd. De har varit i nöd i tiotals av år under en förfärlig fiende som underkuer dem. Och så ropar de till Gud, hjälp oss. Och så bestämmer Gud sig för att hjälpa. Och så ska han födas, han som ska bli hjälparen. Jamen alltså. Ibland må de som väntar på bönesvar vara tålmodig. Men saken är den att Gud har sin plan och Gud sviktar aldrig. Men förresten, en Guds nasirer, vad är det för något? Vi ska slå på och läsa det så jag gengir det rätt. Ifrån fjärde Mosebok 6. Herren talte till Moses och sa: tal till Israels barn och si till dem. När en man eller kvinna gör ett heligt löfte och vill vara en nasirer och vie sig till Herren, så ska han hålla sig från vin och stark dryck. Eddik av vin eller annan stark eddik ska han icke dricka, och heller icke någon saft som är tillaget av druer. Varken friska eller törre druer ska han äta. Så länge hans invielse varer ska han icke äta noe som blir tillaget av vinträ, lika från kärne till skall. Så länge hans invielses löfte gäller ska det icke gå rakekniv över hans hode. In till hans invielses tid är till ände ska han vara helig. Han ska låta sitt hodehår växa fritt. Alltså ett sånt här nasirlöfte var det både en och annan som gav. Noen kom till ett punkt där de gav ett slikt nasirlöfte för livet. Andra gav det för en kort begränsad tid. Så det kunde variera. Men här säger Gud att nu ska Manoas kone föda en son som ska vara gitt till Herren som en Herrens nasir helt från födseln av. Från det han ser dagens ljus. Och alltså, genom den här ofruktbara kvinnan så ska ett folk i nöd få hjälp och fienden ska besegras. Det som jag synes Herren talar till kvinnan och säger: det finns ingen naturliga förutsättningar hos dig för det som nu ska ske. För det är jag som ska göra det. Det finns inga naturliga förutsättningar för det jag ska bruka det till. Och det ord och den tanken ska du ta med dig visst Gud ger dig ett kall till Noe. Det kan vara ett heltidskall i Guds rike, men det kan också vara en annan typ av kall. Vi må inte binda det till det som har direkt med slik tjänst att göra. Gud kan bruka oss till så mångt. Och när Gud ska sätta en räddningsman så gör han det alltid på sin måte. Räddningen är alltid avhängig av Guds suveräna ingripen. Och det är viktigt att bli minnet om det. För ibland möter vi vanskligheter. Ibland ser det mörkt ut i vår världen. Och så tänker vi på vad som är möjligt och hur det kan gå. Vi må ha ett längre perspektiv än det. Gud tar sig av det omöjliga. Du är ofruktbar, men du ska bli med barn, säger Herren. Alltså, hon går med en gång till sin man. Och så berättar hon mannen att jag har haft besök av en gudsman. Och han har förtalt mig det, att jag ska föda en son. Och då står det i vers 8, hör. Da bad Manoa till Herren och sa, hör mig Herre. Lad en gudsman du sände komma hit till oss igen och lära oss vad vi ska göra med barnet som blir fött. Halleluja. Jag frydade mig då jag läste det här. Det säger något om denna kvinna och hennes uppförsel i vardagen. Jamen alltså. Här kommer hon till sin man och säger det att, och de vet ju bägge två att hon är ofruktbar. Jag har mött en gudsman och han har förtalt mig att jag ska föda en son. Han är icke ett ögonblick i tvil om att kona snackar sant. Det har varit lite en relation det där två alltså. Jamen. Här har vi nog att lära tror jag. Det finns icke ett blunkat tvil. Och ser du det, den här dubbelheten i ett pulserande levande Guds liv. Ett fällskap med någon, med ett människa som du stoler helt och fullt på. Och så stoler du lika mycket på Gud. Och han säger icke, vis detta sker så ska detta bli spännande. Men han säger, käre Gud, när det sker, vad ska vi då göra med barnet? Alltså jag kan ju tänka mig, hvis jag och kona skulle få uppleva ett eller annat stort mirakel i familjen. Jag är rädd, jag ville bli väldigt upptatt av själva miraklet. Kanske är det risk att det var det jag begynte att snacka om efterpå. Men alltså han är upptatt av en ting. Han är inte tvil om att det här kommer att ske. Men så säger han, när det sker. Du må komma hit och fortälla så att jag får visdom. Så att jag kan förvalta ditt mirakel rätt. Det är hans bekymring. När gaven kommer som du har sänt, hvordan ska jag då uppföra mig? Manoa känner sin kone och känner henne som en som snackar sant. Och har hon sagt hon har mött en gudsman så har hon det. Full tillit till kone och till Gud. Han ber icke en gång om en bekräftelse eller ett tegn. Och han säger icke, visst att det sker, men när det sker. Vad gör jag då? Jag syns det är gripande läsning alltså. Och när jag läser det här, då börjar jag att ana lite vad för en kvinna detta var alltså. Men också vad för en man det var. Är det sant? För det må ju vara två för en relation. Jag ska snacka om något som inte är så käckt egentligen för det. Det var en period i livet där jag syntes kona var vansklig. Och så hade jag ju lite vanskliga barn. Och så egentligen var det lite vansklig i menigheten också. Trodde jag. Icke sant, varför det att jag hade en period jobbat så mycket för Gud så att jag kom in i ett system där jag jobbat mer och mer för en Gud jag kände mindre och mindre. Jag jobbar mer och mer, kontaktflaten mot Gud blir mindre. Begränsas det värt till 10 minuter om dagen. Där sker det ju något med Guds liv, icke sant? Och så blir tomheten där. För aktiviteter, arbete och allt det här, det kan aldrig fylla det här. Icke sant? Jag är skapt av Gud. Jag är skapt i Guds bilde. Och jag är skapt med ett rum här inne med ett behov av det fullkomliga. Och du skönner, det är det bara Jesus som kan ge. Och när han icke får ge det, då må jag ju söka det andra städer. Då börjar jag söka det i det andliga fällskapet. Söker det hos min kone och mina barn. Och då blir jag ganska grusom att leva samman med. Då blir jag en tyrann som synes synd på mig själv. För de andra är ju så vanskliga. Det är förblindelse det. Ja. Men ser du, hvis Jesus får fylla det här behovet i våra liv. Da blir menigheten en välsignelse i all sin brist och skröplighet. Kona blir en vidunderlig välsignelse. Och barna. Det blir varken problemfri eller felfri, men det blir en välsignelse. För den fullkomlige har fyllt mitt behov av fullkomlighet. Så jag slipper att söka det hos de som inte har förutsättning för det. Och så söker jag hos de, icke efter det fullkomlige, men efter det de har att ge. Och då blir det en otrolig berikelse. Manoa och hans kone ger oss något att tänka på. Jag måste säga, när jag hör det nu, när jag hör någon säga Manoas kone, så följer jag det som en vind ifrån evighetens världen som drar genom kroppen min. Manoas kone, men också Manoa. Och Gud hörte Manoas bön. Guds ängel kom igen till kvinnan men som satt ute på marken. Han blev bönhört. Men här ska du märka det här. Han ropar till Gud om att få möta den här gudsmannen. Men gudsmannen kommer icke till ham. Han är hemma, kona ute på marken, och gudsmannen kommer till kona. Mitt i vardagens sträv och kav. Du behöver inte alltid vara i ett bönerum med tänt lys för att möta Gud. Mitt där du svettar i vardagen dyker han upp. Och han går till kona igen. För det är henne detta budskap framför allt gäller. Och så löper hon hem och hämtar mannen. Och så kommer han och ställer spörsmålet. Är du mannen som talte till min kone? Och det är allt han önskar att veta. Ja, men alltså, jag blir liten när jag läser om sådana manfolk alltså. Ja, men. Är du mannen som snackat till kona mig? Han säger icke, hvordan i all världen ska detta gå till? Vi vet ju alla att hon är ufruktbar. Det här är ju omöjligt. Nej, när dina ord går i uppfyllelse, hvordan ska vi bära oss åt då? Alltså han tror det är viktigt att förvalta de gaver Gud ger. Har vi den inställningen? Eller ber vi som Jakob säger, vi ber om ting av Gud för att förslösa det i våra liv och vår lyst och bekvämlighet? Eller är det så att när vi ropar till Gud och Gud ger ett svar, så finns det en smärta här inne, kära Gud. Ge mig visdom och förvalta det här rätt så det blir till ditt rikes ära och människors gavn. Jag tror vi ofta är mer upptatt av att få något av Gud och att han ska ge oss det vi ber om än av hur vi ska förvalta det han ger. Jakob skriver, om någon av er manglar visdom och han ber till Gud. För Gud ger alla villig och utan bebrejdelse och han ska få den. Alltså, Manoa är inte upptatt av gaven. Det tror jag hade varit. Hade jag varit barnlös i många år. Och så får jag ett löfte om ett mirakel. Jag tror det hade överskyggat allt. Men det gör inte det i det liv vår Gud har stor plats. Det var som en god vän som blev martyr i 1994 sa. Och gå från liv och till död är ingen stor sak. Det är egentligen bara att gå från en världen till en annan. Och så säger han, det är egentligen som att gå från ett rum till ett annat rum. Och för den som har den dimensionen är döden ingen stor sak. Icke så lång tid detta på tok i hans liv. En martyr gick hem till Gud. Och alltså, det du ska lägga märke till, du kan gott läsa hela kapitel 13 i domerboken när du kommer hem. Guds besök, Guds budskap och Guds löfte är något som förenar. Det knyter ett starkare bond mellan Manoa och hans kone. Guds budskap är ett budskap som förenar, men det stansar inte där, det förvandlar. För det må du si. När den fruktlöse eller fruktbare, ufruktbare, får sitt barn. Där det skedde något nytt. Det är helt uhört. Förvänt stora ting av Gud, sa en gudsman en gång. Gör det. Och husk att ingen situation är för hopplös. Ingen plats är för dålig. Jag huskar jag satt och läste om Jona. Och så stod det om han att när han, jag vet ju inte om han kunde svömma eller inte, men det hejvade ut på havet. Men det har ju liten betydning om du kan svömma eller inte när du blir slukt av en stor fisk. Och så står det att inne i fiskens inre så ropte Jona till Gud. Jag måste rejsa mig och ropa halleluja. Och så säger du är otrolig Gud. Tack ska du ha. Det här trängte jag idag. Ingen plats är för dålig till att be till Gud. Ingen situation är för hopplös till att be till Gud. Men djävulen han förtäller ju dig att det nyttar ju inte för dig nå. Icke som du har det nå. Nå kan icke en gång Gud hjälpa dig. Det är lögn. Vordan och när han hjälper dig vet jag icke. Men jag lovar dig det. Rop till han och han ska hjälpa dig. Ja men säger du, du känner icke mig. Jag förtjänar icke att Gud hör på mig. Ja men då är vi to då. Jag förtjänar heller icke att han hör på mig. Men jag ber till han likeväl ja. För jag har lärt han att känna som en som icke ger mig vad jag förtjänar men vad jag tränger. Han är en förunderlig Gud. Och så tänkte jag på offret i bar fram. Och vill du ställa till ett brännoffer ska du offra det till Herren, sa ängeln. Han hade lust att offra till ängeln. Ja. Det är så lätt att något leder oss bort från Gud. Och så var det som Herren spurte mig, Kurt, var offrar du och varför? Är det för ängeln? Är det för organisationen? Är det vår församling? Vårt arbete? Våra projekt? Våra planer? Våra aktiviteter? Är det det som är saken? Är det det jag arbetar för och offrar för? Är det det som är det viktiga? Eller är det Herren, den uppståndne som är centrum och det andra bara är bisaker? Vi ska läsa lite vidare från vers 17. Då sa Manoa till Herrens ängel, vad är ditt namn? Så vi kan ära dig när dina ord går i uppfyllelse. Men Herrens ängel sa till honom, varför spör du mig om mitt namn? Det är ett underfullt namn. Så tog Manoa tjejet och matoffret och offret är på berget till Herren. Där lot han ett under ske, mens Manoa och hans hustru såg på det. Då flammen steg upp från altaret mot himmelen, for Herrens ängel upp i flammen från altaret, mens Manoa och hans hustru såg på det, och de fallt på sitt ansikte i jorden. Siden viste icke Herrens ängel sig mer för Manoa och hans hustru. Då förstod Manoa att det var en Herrens ängel. Och Manoa sa till sin hustru, nå må vi dö, för vi har sett Herren. Men hans hustru sa till honom, därsom Herren hade velat dräpa oss, hade han icke tagit emot brännofferet och matofferet från vår hand. Och han hade icke latt oss se allt detta, eller låt oss höra slikt nå. Och kvinnan födde en son och gav han namnet Samson, och han växte upp och Herren välsignet han. Ja, det är gott att ha en klok kvinna ibland. Oj, nu kommer vi till att dö. Husets herre har gjort sig upp sina tankar. Nej, säger kona, han tog ju emot vårt offer. Gud har ju godkänt offret. Och hvis offret är godkänt är ju vår synd försonet. Då kommer ju vi icke till att dö. Ja. Du vet, vi må hjälpa varandra längs vägen. Ibland går rådet den ene vägen, nästa gång den andra vägen. För allt det här pekar ju fram på Kristus, alla offer som föregick. Och alltså, ängeln har heller inget namn. I domarboken 13 så är det alltså två som inte har namn. Och det är en kvinna och en ängel. Och bägge är Guds tjänare. Att ängeln inte har något namn slik det skapte har, det skönner jag. Men Manoah, han får veta att det är ett underfullt namn. Eller som det står ett annat sted, hans namn skall vara underfull. Rådgiver, fredsförste, som det står hos Jesaja. Väldig Gud, evig far. Ett underfullt namn. Jag ska citera något från Paulus brev till Thessalonika. Om Herren som ska visa sig underfull. Den dag då han kommer för att visa sig härlig i sina helige och underfull i alla som tror. För dere trodde vårt vittnesbud till dere. Och Manoah, han bär fram ett offer. Och jag tror det är i ärbödighet. Det kan se ut som det är siktat i ängeln. Men du vet, Gud, han är barmhjärtig. Visst vårt hjärta är ärlig, så rammer han oss icke för det vi icke vet. För det vi icke har förstått. Som jag sa till en man på tåget för många år sedan. Det är härligt, visst man bara är två i kupén, då kan det bli samtal alltså. Det kan bli lite livlig någon gång. Men... Och vi snackar lite samman alltså, men då... Nej alltså... Det där ville han inte veta något av. Detta hade han inte någon tro på. Men alltså, Gud, han är en förunderlig Gud. Och jag har slutat att pröva att förklara Gud. Jag har skönt vår tåplig där. Alltså, jag menar, jag skönner ju inte Gud fullt ut på någon måte. Jag skönner ju lite, men jag tror inte det är så väldigt mycket alltså. Och så tänkte jag att hvis jag ska förklara det jag inte själv förstår, har det inte varit rotet för den andra stackaren, så blir det i vart fall då. Och alltså, vi möter en tro som är mer än ord. Det här offret han bär fram, det är ett bevis på vad som bor i hans hjärta. Och den här mannen på tåget, alltså han blev så upprakt och så sa han det att, menar du att du tror på Bibeln, den där gamla boken? Ja, sa jag. Det gör det. Ja, men det var liksom något av det dummaste han hört. Jag har läst lite i den, sa han. Och det är så otroligt mycket jag inte förstår, så den boken var han färdig med. Mm, sa jag. Men du förstår, sa han. Nej, sa jag. Förstår du inte Bibeln? Jo, så är lite. Men jag må vara ärlig och säga att det är väldigt mycket i den här boken jag inte förstår. Men du skönner, vi har det helt omvänt, du och jag. Du har problem med det du inte förstår. Jag har problem med det jag förstår. För det är inte alltid det jag förstår får en praktisk konsekvens i mitt eget liv. Och det är problem. Det jag inte förstår, det är därför allt i världen inte något problem. Inte sant? Gud kommer ju aldrig att kräva mig till svars för det jag inte förstår. Det är ju inte det jag inte förstår som är problemet. Och varför ska han sätta mig över mer visdom hvis jag inte brukar det lilla jag aldrig har fått? Och jag tänkte på det här. Jag hörde en märklig preken en gång där jag ska slå det upp. Jag må alltid göra det, alltså jag har lovt kona det för att hon säger att du har ju en väldigt god hukommelse, men husk att den är så kort. Så nu säger hon alltid när jag kommer hem, säger hon, visst du citerade något, slog du det upp? Ja, säger jag, slog det upp. Så nu slår jag det upp och så läser jag från Apostlagärningen 16, från vers 25. Men vid midnattstid hållt Paulus och Silas bön och sang lovsanger till Gud, och fångarna hörte på dem. Där kom det med ett stärkt jordskälv så fängslets grundvåll ristet och strax sprang alla dörrarna upp och länkarna fallt av alla fångarna och så blev de fört ut av fängslet. Och han jag hörte på som präka, han sa det att hvis vi kom i problem, hvis vi var liksom innesperret och livet var vanskligt, så skulle vi bara synge lovsang tills länken är fallt. Jag tänkte, käre vän, är det vad du har fått ut av den texten? Jag menar, läs hela apostlenes gärningar. Det finns ingenting som tyder på att de sang för att bli fri. Sangen vi läser om här, det är ett uttryck för det förhåll de hade till Gud. Det är i det innerste fangehöll, livet kan inte bli värre, men på insidan så lyser solen är sol ifrån Betlehem, så de kan inte hålla mun. De synger och priser för frälsen. Det är ett vittnesbörd om deras förhåll till Gud. Han var ju fängslad andra gånger och så Paulus, som jag kan inte läsa att det spratt upp några dörrar eller. Vi måste få perspektiv och se, vad är det vi håller på med? Och varför synger jag? Men Gud gjorde detta mirakel föran ögonen på de som ser misshandlade folk synge. Det får de nog till att undra allerede det, varför synger de? Och så stadfästes det från himmelen. Vär inte så upptatt av räddning, vär upptatt av Gud. Och alltså på ett annat sted så står det att Paulus var i fängsel och de satte två och två fangevakter in till han. Det kom jag att tänka på när jag en gång läste och Paulus skrev en hilsen och hils till den och hils till den och så hils till alla som jag känner som är i kejsarens tjänste. Då tänkte jag, hallå Paulus, vem kände du som var i kejsarens tjänste? Ja, vakterna, vaktsoldaterna. Ikke sant? Jag tror han hade prekat mycket för det. Tydligvis blev någon av dem frälst. Du, tänk om man hade haft lite Paulus sin. Ikke sant? Hvis jag blev kastad i fängelse hade det varit mig så hade jag sagt, käre Gud, hjälp mig ut härifrån. Här var det färliga grejer. Och Gud, jag lovar dig, alltså, hvis du bara tar mig ut nu så ska jag läsa mycket mer och be mycket mer. Hvis du hjälper mig ut nu så ska jag gå ut på gatan och vittna för dig. Men det gör inte Paulus. När två vakter blir kört in där så säger han, tack käre Gud för en menighet som inte kan römma fram mig. Och så börjar han preka för det är nött att höra på. Jag tror de var skeleglad när det var vaktskifte. Hils de som är i kejsarens tjänste. Min vän, du behöver inte ha andra och bättre omständigheter att du har nå för att tjäna Gud. Kan inte du tjäna Gud akkurat som du har det nu kan du inte tjäna om du får det annorledes. Ängeln avrejste mirakulöst. Men det var inte därför han bar fram offer. Men Gud stadfäster när ett ärligt hjärte trär fram för Gud. Jag fick som frimodighet att preka det här när han läste från salmen. Det stadfästar för mig detta. Gud välsigner den som är ärlig. Inte felfri, inte syndfri. Men ärlig och öppen för Gud. Och alltså, jag tänkte på Jesus. Han säger det att, som han sa till Marta, sa jag det icke att där som du tror ska du se Guds härlighet. Broren låg död i graven. Tänk om du hade kommit för, sa Marta. Sa jag det icke, sa Jesus, om du tror så ska du få se Guds härlighet. Alltså, och tro, det betyder att i praktisk handling omsätta det man vet. Och tro är icke att följa något här. Och tro är icke att hålla något för att vara sant. Det kallas för kunskap. Men när jag i praktisk handling omsätter det jag vet, det är att tro. Vi går runt och håller ting för sant och tror att vi tror. Det är kunskap, som jag sa. Jesus säger i Johannes 15:14, dere är mina vänner där som dere gör det jag pålägger dere. Ja, Han sa ikke, ja, dere er mine venner hvis dere riktigt har de rette doktriner. Dere er mine venner hvis du holder det for å være sant. Nei, dere er mine venner hvis dere gjør det jeg pålegger dere. Altså Manoah, han er en fantastisk mann. For en ydmykhet og for en tillit til sin kone. Och för en tro och handlingskraft inför Gud. Manoah betyder vila eller ro. Han var uppenbart husets herre mitt i allt det här. Och jag tror faktiskt att Manoah var en sån man det var vanskligt och icke underordna sig för. Vi ska läsa ett litet känsligt ord ifrån Efesebrevet. Som också är mycket missbrukt dessvärre. Dere hustruer, underordne dere under deres egne män, som under Herren. För mannen är kvinnens hode, liksom också Kristus är menighetens hode, han som är sitt legemes frälser. Men liksom menigheten underordnar sig under Kristus, skall också hustruene underordna sig under sina män i alla ting. Dere män, älsk deres hustruer, liksom Kristus älsket menigheten och gav sig själv för den. Alltså, av och till har det här blivit framställt som att mannen är husets herre och det betyder att när jag kommer hem från jobb ska kona komma löpande med tofflorna. Nej, inte det står. Hela det här avsnittet begynner med underordna dere under varandra. Och jag måste säga att jag skulle önska det här icke stod. För visst du tar orden allvarligt så är det jammen icke så grejt att vara en man. Det är grejt att den säger att kvinnan ska underordna sig. Men det säger att jag som husets herre ska ha den relation till min kone som Kristus hade till menigheten. Som säger att jag är till och med beredd att gå i döden för att hon ska ha det gott. Det är lite ett krav det blir ställt till manfolk alltså. Är jag villig att låta någon av mina intressen eller mina enorma tankar dö? För att det vill vara mycket käckare och bättre för min kone. Ja, så långt att jag ändå ska gå i döden för att hon ska ha det gott. Underordna dere under varandra. Jag tror att om du hade kommit till Manoah och hustrun och spurt alltså, oss när det här, är det någon jämställdhet i detta hemme? Så vill hon ha sagt på en måte, men jag måste säga att jag har underordnat mig min man. Ja, men det är ju moderna tider nu. Jag kan inte ha det sånt. Då ville Manoahs hustru ha sagt, ja men du känner icke min man. Du skönner, jag har en man som älskar Gud. Och med den kärlighet han mottar från Gud älskar han mig. Han älskar mig mer och mer omsorgsfullt än vad jag själv någon gång kan. Så jag har funnit ut att det är bäst för mig. Och underordna mig ham. Ja. Det är något annat än tvang det. Det är ganska allvarlig och värre man. Jag måste säga när jag suttit och läst det här avsnitten så kan jag bara säga Gud, vär mig synder nådig. Och jag tror också det att Gud, han vill göra något nytt i ditt och mitt liv idag. Vi må inte gro fast i rutiner och inlärte vanor och tankar. Och så må vi avsätta tid. Och det är något som jag har sagt väldigt många gånger i många år, men jag jämtar det gärna. Och det är något som jag fick av en, när jag var nyomvänt så bodde det en man i bygden som heter Gustafsson. Innan jag var omvänt så var jag säker på att han var en skrulling. Och jag var fortsatt inne på tanken efter jag blev omvänt också. För varje gång jag mötte han så sa han, god dag Kurt, hur har du det med Guds ord idag? Har du spist dig sulten eller har du sultit dig mätt? Och nästa gång jag mötte han sa han detsamma, och nästa gång sa han detsamma. Han hade visst bara ett budskap, han. Men alltså, det som skedde var ju att när det hade gått någon månader så kunde jag se Gustafsson på en kilometers avstånd. Så ringte det i mitt inre, hvordan har jag det med Guds ord idag? Har jag spist mig sulten eller har jag sultit mig mätt? Det är de två alternativen. Hvordan är det med dig idag? Och ditt förhåll till Guds ord? Har du spist dig sulten eller sultit dig mätt? Gutten växte upp och Herren välsignet han. Rop det ut med hjärtets jubel. Glädesbudet från ham själv. Hör, livet kan bli nytt från nå av. Tror du det? Det är sant. Sångaren har fått det i Guds ord. Han. Rop det ut med hjärtets jubel. Glädesbudet från han själv. Livet kan bli nytt från nå av. Hvordan kan det gå till? Slättet ut är skyll och gäll. Och när det går upp för ett hjärte att all skyll, absolut all, allt vad du bär på som tynger samvetigheten, det största, det mörkaste, det mest förfärliga, absolut allt är slättet ut. Visst du säger Jesus kom in, rens du mitt sinn, kom in i mitt hjärte Jesus, så ska du veta när du går ut döra där så finns det icke skyll i ditt liv uansett vad du har gjort. Så rop det ut med hjärtets jubel. Glädesbudet från ham själv. Livet kan bli nytt från nå av. Slättet ut är skyll och gäll. Det är grejer det alltså. Det är något att tygge i och ta vare på. Det finns en som kan göra allting nytt. Och så ska vi vara redo och hjälpa varandra. Tröste och stötte och vägleda. Och så ta vare på tiden. Ja. Jag tillhör Jesus. Han har köpt mig med sitt blod. Och jag är hans. Och ingen annan kan kräva mig utan hans hand. Icke för det jag aldrig sviktet eller aldrig fallt. Men för det att han har rejst mig upp och han har betalt en hög pris och gett sitt liv och sitt blod och har köpt mig fri. Så fjärn Guds himmel syntes mig. För Jesus uppenbarte sig. Men nu har handen brakt så när att himlen i mitt hjärte är. Det är nog det alltså. Herre, vi tackar dig för budskapet både i profetskriften, i Moseböckerna och det apostoliska vittnesbyrd i det nya testamentet. Och så tackar vi dig för den makt som ligger i detta budskap. Att hvis vi tar vare på det så är det ett budskap som både förener och förvandlar. Så att vi kan ropa det ut med hjärtets jubel, glädesbudet från dig själv. Låt det få ske i våra liv till ära för dig och din fullbrakte frälse. Amen. Så ska vi synge, rop det ut med hjärtets jubel, och så tar vi och synger som om vi mente det.